Podplay.
I decennier har Frank Sandberg varit en av Sveriges och Norges mest ökända bedragare. På senare tid har 65-åringens brottslighet bytt skepnad. Under täckmantel som sugar daddy har han lockat unga kvinnor till sitt hus utanför Arvika och våldtagit dem. Nu väntar en ny fängelsedom. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Vi gör vårt andra avsnitt för säsongen. Mitt emot mig har jag min kollega Katrin Kranz. Välkommen.
Tack så mycket.
Idag ska vi ta upp ett anmärkningsvärt fall som under sommaren har avhandlats i Värmlands tingsrätt. Det handlar om en rad våldtäkter där en utpekad serievåldtäktsman har stått inför rätta. För några veckor sedan så meddelade tingsrätten sin dom mot 65-årige Marcus Halvorsen. Han dömdes då för 10 våldtäkter, 11 fall av sexköp och flera bedrägerier. Sammanlagt så stod han åtalad för brott mot 26 olika kvinnor, så det är väldigt stort omfattande fall det här. Förutom att det just då handlar om väldigt många brott så sticker det här fallet ut på flera sätt. Dels omständigheterna kring de här våldtäkterna men även polisens arbete och metod för att nysta upp hela härvan. Vi ska gå in på allt det där, men först så vill jag titta tillbaka lite i tiden på Marcus Halvorsen. Eller ska vi kanske kalla honom Frank Sandberg? Vad tycker du?
Ja, ska vi kalla honom Frank Sandberg? Första gången jag träffade på honom så kallade han sig Frank Sandberg. Jag skulle tro att det är fler som vet vem han är.
Precis,
med det namnet.
Om det är människor som har följt bedrägerirapportering under många års tid så kanske man känner igen honom. Men vi håller oss till Frank Sandberg då. Om man tittar bakåt i tiden, vem är han?
Ja, alltså han är ursprungligen från Norge. Och vad han egentligen heter, det är väl ingen som minns för det här laget, höll jag på att säga. Han är dömd för en massa olika brott i Norge. Det rör sig om bedrägerier. Han var också inblandad i någon slags prostitutionsbordellhärva. Lite oklart. Jag vet inte exakt vad det ledde till rättsligt. Men han figurerade i det här i alla fall. Och sen så någonstans där så blev det väl svårt för honom att vara kvar i Norge. Utan han flyttade i Sverige och började liksom operera i Sverige istället. Och som sagt,
det var ju fortfarande ganska många år bak i tiden.
Det var runt 2008 som jag träffade på honom första gången. Och då opererade han i Västsverige kan man säga. Mm. Så då bodde han i ett stort hus, en gammal prästgård utanför Falkenberg. Den var 350 kvadratmeter och 10 rum och det var gym och det var pool och det fanns liksom allting där. Det fanns dyra bilar och, men det här var ju ett veritabelt luftslott liksom. Det här var ju skyhögt belånad den här herrgården. Bilarna var leasade, ingenting vad det utgavs för att vara. Hantverkarna som hade renoverat hade inte fått betalt. Alltså det var ju, men det var den fasaden och det var det han presenterade då för de kvinnor som han träffade.
Han har ju dömts till, han har mer än 10 fängelsedomar på sig genom åren och det mesta rör då bedrägerier. De är inte så vanliga nu för tiden, för idag är det ganska lätt att värja sig mot bedragare jämfört med tidigare. Och håller man på för mycket så hamnar man på Google och så vidare. Folk varnar varandra. Men om man går tillbaka några decennier så fanns det några sådana där ärkebedragare. Och han är väl på alla sätt och vis en av dem. Sysslade mycket med romansbedrägerier. Och det handlar väl lite om hans person kanske. Han är en person som har sett bra ut. Han har varit vältränad, han har varit världsvan. Framställt sig själv som väldigt framgångsrik. Och kanske riktat in sig mycket på kvinnor.
Det har han gjut. Han har varit liksom gammal så att säga, kroppsbyggare eller muskelbyggare. Så han har liksom varit muskulös, solbränd. Snabba bilar. Om man gillar den stilen så har han ju liksom
Inte helt, alla är ju inte främmande för den stilen.
Nej, men sen ska man ju ha klart för sig också att han är liksom en extremt skicklig manipulatör. Han har ju också kunnat vara liksom vältalig. Han har ju utgett sig för att vara liksom högt utbildad. Han har varit, alltså jag kan nog inte hitta ett enda prestigefullt yrke som inte han har påstått sig vara. Liksom. Han har ju varit kirurg och han är pilot och han är ju skattejurist och han är ju... driver en livvaktfirma.
Långt och gediget CV, men det kanske inte håller för granskning.
Det håller inte för granskning. Men jag menar, man ska heller inte tro att de kvinnor som har låtit sig duperas av honom inte är liksom smarta och intelligenta kvinnor, utan det här är ju en person som är vältalig och skicklig på att manipulera.
Tillskansat sig mycket pengar genom åren på det sättet.
Otroligt mycket pengar. Vi pratar miljonbelopp. Så på det sättet har han varit skicklig på det han har gjort. Alltså han har ju, som sagt, den här domen då i, jag tror att det var Varbergs tingsrätt, då var det ju, dömdes han till ett, var det 5 års fängelse för något 16-tal bedrägerier, och det var ju runt 2 miljoner kronor som han hade lurat då av. Mm. Främst kvinnor, men han har även lurat män. Det kan ju vara investeringar i kasinon, det är olika vidlyftiga affärer som sen har visat sig vara absolut ingenting. Så att han har ju lurat både kvinnor och män, men absolut så har han ju siktat in sig på det här. Han också då utlovat, han har utlovat liksom äktenskap, ett liv tillsammans, kärleksrelation. Det har ju inte bara varit... liksom sexuella relationer, utan han har ju varit förlovad, om jag säger inom citationstecken, med ett 15-tal kvinnor samtidigt, alltså, som tror att de ska leva tillsammans med honom resten av sina liv.
Det här är en typ av brottslighet som skadar människor, inte bara ekonomiskt utan även känslomässigt.
Absolut, alltså man kan ju få sitt liv ödelagt på alla fronter av en sån här person, ekonomiskt, känslomässigt, absolut. Jag hade väldigt mycket kontakt med en kvinna som var ett av hans offer där runt 2008, och alltså det hon berättar för mig, det är ju helt otroligt. Jag menar, hon hade en framgångsrik liten verksamhet som hon sålde av för att de skulle flytta till den här fina gården i Falkenberg. Hon behövde inte den längre, och han lyckades ju få henne att liksom göra sig av med allt, och det hände så mycket saker, jag kan liksom inte dra alla detaljer, men till slut så förstod hon ändå att han hade lurat henne på pengar. Men hon sa till mig då att det var ju först när hon blev liksom konfronterad, när polisen konfronterade henne och berättade vad han hade gjort, och hon hittade, tror jag, 15 stycken mobiltelefoner i en garderob som han hade gömt hemma hos henne, där det var liksom, hon såg att han höll igång liknande relationer med ett stort antal kvinnor. Men hon trodde liksom i det längsta att okej, han har lurat mig på pengar, men allt det här han har sagt om vårat liv, om att vi ska gifta oss, om att han älskar mig, det måste ju ändå vara sant.
Mm.
Och det var väl egentligen först när hon hittade de här telefonerna som hon insåg att inte ens det fanns inte ett korn av sanning i någonting, inte ens i hans känslor för henne. En av de kvinnor som jag, en av hans tidigare offer som ju trodde att de skulle gifta sig, som blev lurad på sina besparingar. Hon hade ju till slut inga pengar. Hon fick ju gå ut i skogen och plocka blåbär för att ha någonting att äta. Och det var ju bara en av hans offer. Det är många som har råkat ut för samma sak.
Frank Sandberg, om vi då väljer att kalla honom för det, har en lång historik av bedrägeribrottslighet bakom sig. Men som jag nämnde i början här, så handlar inte det här avsnittet i första hand om det, utan detta handlar om en serie våldtäkter. Och ett bra ställe att börja berätta om den här härvan, det är att polisen i början av april 2021 får in en anmälan. Vad är det för anmälan?
Ja, men alltså, de får in en anmälan som gäller en våldtäkt, och det är en kvinna som berättar att hon har träffat en man på en sajt som heter sugardaters.com, och de har pratat om att inleda någon form av relation. Det här är ju en sajt där man liksom kan erbjuda sitt sällskap mot liksom finansiella transaktioner som kan se lite olika ut. Det är, liksom, det är alltifrån, kan man säga, ganska renodlad prostitution liksom, men till att man, ja, det är liksom en hel skala av transaktioner för relationer eller vad man ska kalla det på den här sajten.
Om man tittar på hela sugar dating begreppet så finns det ju två delar i det. Det finns då en typ av sugar daddy som ofta är en äldre, välbärgad man. Och så finns det en sugar baby som ofta då är en yngre kvinna. Och det som den äldre välbärgade mannen tar in i den här relationen är pengar och det som den yngre kvinnan då tar med i sitt sällskap.
Mm.
Det här är någonting som har blivit vanligare och vanligare de senaste åren, vuxit i popularitet. Frågar man de här sajterna så handlar det inte om tillfälliga sexuella förbindelser mot betalning. Frågar man däremot polisen så är det precis just det, prostitution, som det handlar om i de allra flesta fallen. Det som polisen har varnat för, det är att hela den här glamorösa fasaden som finns kring sugar dating har lett till att en helt ny kategori unga tjejer har lockats in i sexhandel eftersom det presenteras på ett annat sätt än en rak prostitution.
Ja, i det här fallet kan man säga att hon och den här mannen då som hon träffar, de pratar om att de ska träffas. Han berättar att han har en massa fastigheter, han äger fastigheter i Spanien och han är i Sverige och han kan hjälpa henne med en lägenhet och han kan också erbjuda henne liksom en fast summa i månaden om det är 20 000 kronor eller något sånt.
Mm, de pratar om 20 000 som någon sorts månadspeng.
Men de diskuterar inte liksom någon sexuell relation utan de diskuterar liksom sällskap och de ska träffas och man får se vad det kan leda till och så vidare. Men det finns liksom ingen sån diskussion med just det här. Sen så slutar i alla fall med att hon åker till honom. Han har ju nu då bosatt sig i en liten värmländsk ort som heter Åmotfors.
Mm, ligger det utanför Arvika?
Ja, det ligger inte nära någonting egentligen. Och han ser då till att köpa biljetter till de kvinnor som kommer att besöka honom. Det kommer man ju se sen att det är liksom ett stort antal kvinnor som har rest till honom. Men den här kvinnan får då en biljett. Oftast hämtar den upp kvinnorna då tåget, stationen i Arvika, kör dem så att de är lite svårt att veta exakt var de är någonstans. Hon kommer dit i alla fall och de sätter sig ner och han bjuder på ett glas vin. Själv ska han inte ha någonting för att han ska ge upp och träna inför sitt helikoptercertifikat nästa morgon.
Precis, en av många aktiviteter han håller på med.
En av många påhittade, 100% påhittade aktiviteter. I alla fall så dricker hon det här vinet och hon känner sig väldigt snurrig. Hon mår inte alls bra. Men de bestämmer sig för att hon ska bada jacuzzi, för det har de pratat om innan. Och hon sätter på sig en baddräkt eller bikini och då liksom ändrar han helt plötsligt helt sin... Hans sinnesstämning ändras. Han blir ganska liksom sur, lite arg. Han tycker liksom, varför är hon inte naken, och hon säger att nej, men det är inte liksom, vi känner inte varandra och det känner jag mig inte bekväm med. Men han tycker att hon ska ta sig kläderna. Det uppstår någon diskussion där i alla fall, så badar de och
då han också säger att han ska höja den här månadspengen som de har pratat om, ja. från 20 000 till 30 000 eller 35 000.
Och det är också, hon beskriver ju sen att för polisen att liksom det är ju hon märker att det är någonting som inte stämmer direkt när hon kommer dit. Jag menar, han utger sig för att vara i 40-årsåldern, han är mycket äldre, han ser inte ut riktigt som han gör på de här bilderna där han presenterar sig. Hemmet, hon säger, det ser ut som det bor någon gammal tant där, det ser inte ut som det bor någon framgångsrik liksom jurist, fastighetsmagnat och... Nej, det är ingenting som stämmer. Hon känner sig inte bekväm. Men hon mår ju ganska dåligt av det här vinet som hon har druckit. Och det slutar faktiskt med att hon somnar där.
Mm.
Och sen vaknar hon på morgonen. Och då har hon inga kläder på sig. Hon har ont i underlivet. Hon får panik. Han kommer direkt tidigt på morgonen in och säger jag skjutsar dig till tåget. Han kör henne till en station som visar sig ligga väldigt nära det här huset.
Mm.
Och helt plötsligt sitter hon liksom bara där på tåget på väg hem och undrar vad var det som hände. Hon misstänker att hon har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, en våldtäkt, och hon försöker kontakta honom, han blockar henne och hon får liksom ingen, hon är bara avstängd. Men trots att hon mår väldigt dåligt av det här, hon skäms över att hon har fått kontakt med honom på det sättet som hon har, och hon vill liksom egentligen inte berätta. Hon åker hem och hon liksom gräver ner sig och hon sover i 2 dygn och men till slut så bestämmer hon sig ändå för att nej, men jag ska anmäla detta om inte annat, för att ingen annan ska råka ut för det här.
ju säga det att senare i utredningen så hittar man också hans sperma på hennes trosor. Och ja. Det här är ett av fallen som han kommer att dömas för senare.
Ja, ja. Det är ju ingen tvekan om att hon har blivit utsatt för en våldtäkt.
Och det är inte bara så att hon larmar polisen, utan hon börjar göra egna efterforskningar, försöka komma i kontakt med honom på olika sätt. Och hon engagerar fler människor i det här.
Mannen med många namn, han har ju inte kallat sig för, han har kallat sig för någonting annat i kontakterna med henne. Så när hon googlar på det här namnet och mot Fors så kommer det inte upp någonting. Men hon får kontakt med en annan person med det här namnet som faktiskt visar sig vara villig att hjälpa henne. Han åker till det här huset, fotograferar det, ser om hon känner igen det. Och han hittar också sen artiklar som handlar om Frank Sandberg då, som han skickar till henne. Hon ser ju då att det här är den personen som hon har träffat. Och sen så
storbedragarens förflutna hinner i kapp.
Det gör det. Och jag menar, det här moduset att byta namn, det är inte bara han som gör det. Det finns ju flera bedragare och sexförbrytare och så som gör det. Och så kommer man ut efter avtjänat straff. Och då, det är klart, då slipper den här, man blir inte avslöjd på den här första googlingen. Men med lite mer efterforskningar så är det ju rätt snabbt.
Och tack vare de här efterforskningarna då får polisen ganska bra på benen. De vet ungefär vem det handlar om. Och givet de uppgifter som hon kan lämna så ser man likheter med två andra anmälningar som man har fått in tidigare. Då har det inte handlat om våldtäkt utan om sexköp. Men historierna är snarlika.
Ja, så det är anmälningar som gäller, vad ska man säga, det är kvinnor som har då gjort upp om att ja, en sexuell transaktion med honom på den här sajten, men sen inte fått betalt och helt enkelt känner sig lurande och blåsta och har anmält det. Och man liksom lyckas koppla ihop det här och åklagaren då, Barbro Brändlund heter hon, som har varit förundersökningsledare under hela det här, ett jättestort mål. Och hon sa ju det, att det var ju liksom ett väldigt, det var ett pussel liksom. De hade inte mycket att gå på till en början, fick så småningom. Och en sak som de gjorde ganska tidigt då, det var att kontakta SJ. Och då kunde de se att det fanns liksom ett stort antal bokningar. Liksom ensamma unga kvinnor som hade fått resor bokade från olika delar av Sverige till Arvika, till Åmotfors. Och kunde se att han hade bokat de här resorna då. Så att man lyckades liksom ringa in honom genom ett pussel där. Och Barbro Brändlund sa till mig att ganska snabbt så förstod de att liksom det här kommer bli stort. Det här kommer växa.
Man gör den här sammanställningen av de tågbiljetter som han har bokat. När man är klar med den sammanställningen, då kan man slå fast att han har ägnat stor del av sin vakna tid egentligen till att söka kontakt med unga kvinnor på det här sättet. Han har gjort detta under 2018 och 2019, men polisen väljer att begränsa utredningen till ett år. Då är det perioden april 2020 till april 2021. Och under den perioden så kan man se att han har fått besöka 48 olika kvinnor på det sättet.
Mm. Det är många. Det är helt otroligt. Och det man ska klart för sig är att liksom, alla de här kvinnorna har inte gått att identifiera. Jag har inte gått att få kontakt med alla. Det finns en del som inte alls har velat medverka i utredningen. Men det är ändå så pass många som 26 kvinnor då, där det till slut leder till åtal.
När polisen tar kontakt med alla de här kvinnorna som han har lyckats identifiera, så många av dem vill ju ställa upp och berätta vad de har varit med om. Och många berättar om det här för absolut första gången.
De flesta har känt en väldigt stor skam. Därför att de har ju ändå själva varit med och initierat de här kontakterna. Kontakten med den här mannen. Och det finns ett stort mått av skuld och skam i det här. Men de har ju ändå också många upplevt en lättnad när de har förstått att de inte är ensamma. Mm. Och det sa också Barbro Brändlund till mig, att många av de här kvinnorna bröt ihop fullständigt när de blev kontaktade av polisen. För precis som du sa, några av dem har inte berättat för någon, inte för familj, inte för närstående, andra kanske har berättat för någon. Men så det har varit liksom mycket starka känslor, mycket ångest, mycket skuld, men också lättnad att inse att det var inte bara jag som blev lurad av den här, eller utsatt av den här mannen. Men det är ju många som mår fruktansvärt dåligt efter det som har hänt. Alltså,
skammen är ju en bit i detta. Många har inte berättat överhuvudtaget, och varenda person egentligen har ju sin egen historia om varför man inte har gjort det. Det finns någon som inte har berättat för en enda familjemedlem, någon som säger jag har en väldigt religiös familj, de skulle aldrig förstå det här att jag befinner mig på en sån där sajt. Andra säger att jag känner att jag inte skulle ha blivit trodd.
Mm.
För det har ju hänt hemma hos honom och hans
och de har åkt dit frivilligt.
Precis. Och även att vissa tror inte att de har blivit utsatt för något brott. Att de menar då att de har, vissa av de här kvinnorna menar att de har varit där för att sälja sex. Och det som har hänt är att de inte har fått betalt. Att de liksom inte har, de har själva haft svårt att kunna sortera i huvudet vad de har blivit utsatta för på grund av den, man får säga, anmärkningsvärda situation som allt det här sker i.
Mm. Jag tycker att domen på ett ganska pedagogiskt sätt visar just att det här att man kan ju liksom vara, samtycke kan finnas liksom inledningsvis, men det betyder inte att man har någon som helst skuld i att man blir utsatt för det som sen blir ett sexuellt övergrepp. Det finns ju inte jättemycket stödbevisning, så här är det ju, det vilar ju väldigt mycket på målsägandes berättelser här, som ju, men det har ju många gånger räckt väldigt långt då i den här domen.
Mm. Och här finns det ju en styrka också i att det här är ju kvinnor som är främlingar gentemot varandra. De har på det stora hela inte kunnat prata ihop sig, om man säger så. De har liksom inga kontakter med varandra. Ändå kan de ge ganska snarlika historier.
Absolut, absolut. Det finns ju väldigt många likheter i det som de har blivit utsatta för.
Och det är ju väldigt stark stödbevisning på det sättet, om man kan visa att flera personer har råkat ut för samma sak oberoende av varandra.
Ja. Och så finns det ju en del vittnesuppgifter och en del som har berättat kanske för någon anhörig, någon närstående, om vad de har åkt ut för direkt efteråt eller i anslutning till det.
När Frank Sandberg börjar frekventera den här sajten och i sin kommunikation med kvinnorna, hur presenterar han sig själv då? Vem är han där?
Ja, nej, men han är ju den här framgångsrika igen då. Han har livvaktsfirma, han är jurist, han har fastigheter, han har hus i Spanien. Och, alltså han är ju lite det som, vad ska man säga, man vill att han ska vara. En rik, framgångsrik person, gärna 10-15 år yngre än vad han är i verkligheten.
Mm.
Och det kan man ju se redan från början. Jag minns att jag fick en bild, det var, här var ju då 2008, om vi går tillbaka i tiden lite grann igen. Fick en bild av en flickvän som han var tillsammans med då. Och de skulle fira hans 36-årsdag på restaurang Gondolen i Stockholm.
Mm.
Och hon hade bjudit honom på den här restaurangen, på den här middagen, och hon hade köpt 36 stycken röda rosor till honom.
Mm.
Som syntes mitt på den här bilden. Och det var ju bara det att han fyllde ju inte 36, han fyllde ju 46.
Ja.
Så redan då var han ju
redan då utgav han sig för att vara mycket yngre än vad han i själva verket är.
Mm.
I kontakterna med de här kvinnorna så har han sagt att han letar efter någon sorts längre sugar dating relation där man träffar varandra kanske någon gång i månaden. Erbjuder dem vad som beskrivs då som någon sorts månadspeng på mellan 15 och 30 000, lite olika från fall till fall. Och hans modus operandi, alltså tillvägagångssättet, har i nästan samtliga fall varit liksom snarlikt de andra fallen. Han har ju kommit i kontakt med kvinnor på sajten. Sen har han, när de har bestämt sig för att träffas, så är det han som har köpt tågbiljetter till dem till Arvika. Där på stationen så har han hämtat upp dem med bil. De har ofta anlänt på eftermiddagen eller på kvällen. Det har ofta varit mörkt. De här kvinnorna har haft svårt att orientera sig var han kör dem någonstans.
Mm.
Det här huset ligger lite avsides också, eller hur?
Ja.
Han bjuder på vin, men han dricker inte själv. Just som du var inne på, där, att han ska flyga helikopter följande dag, vilket inte är sant, men det är den historien han berättar. Många kvinnor reagerar ganska snabbt på att det som möter dem när de kommer fram är inte alls det som de har förväntat sig.
Nej, men alltså, det är ju precis det här vi var inne på. Det är liksom en... Han kanske har varit stor och muskulös, men fasen, nu är han lite pluffsig liksom. Han är ju inte 44, han måste ju vara 64. Huset ser, alltså det finns ju ingenting stämmer. Ingenting, och han pratar konstigt, han säger konstiga saker, och väldigt snabbt så skiftar han ju liksom från det här lite då som trevliga till mötesgående personen till någon som är...
Det är väldigt många kvinnor som beskriver den här dubbelheten.
Mm.
Att när de har pratat med honom online så kan han vara, ja, men nästan lite charmig. Eller då är han väldigt lätt att ha att göra med. Han ställer inga krav, utan han fixar biljetter. Han lovar dem, ja, men guld och gröna skogar egentligen. Det är, förutom de här pengarna då, så handlar det om resor, skönhetsingrepp, bostäder, allt möjligt.
Ja, han är ju kirurg också.
Han är kirurg också, han har en skönhetsklinik.
Ja, i London.
Ja.
Ja, tror det eller ej. Men nej, men så är det ju. Och det är också det att han säger ju att han vill ha någon, liksom, ha något varaktigt med. Han vill liksom kunna lita på den personen han träffar. Han säger ju liksom en massa saker som också låter liksom varma och liksom kärleksfulla och positiva. Mm. Och så är det ju. Men sen finns det ju också, det beskriver ju flera kvinnor, och det känner jag igen från kvinnor som jag har pratat med innan, att det finns väldigt mycket förtäckta hot. De är inte uttalade, men de finns där. Det kan vara allt liksom ifrån att när de inte riktigt vill samarbeta eller göra som han vill, så kan han råka nämna att han känner liksom en massa... Ja, det kan vara allt ifrån liksom MC-gäng till jugoslaver, som jag vet att han har sagt vid något tillfälle, och han har något vapen som hänger på väggen, och då säger han att nej, men jag jagar inte djur med det vapnet, säger han. Alltså det finns en massa förtäckta hot, och flera kvinnorna beskriver också hur de har blivit rädda, de har blivit livrädda. Någon har sa till polisen att hon ser framför sig att hon ska bli dödad och nedgrävd under hans pool. Jag menar, det är klart att inte det är någonting han säger, men det är tankar som rusar genom deras huvud när de inser att de är ensamma i ett hus där de vet inte vad de är, och en man som börjar bete sig liksom mer och mer irrationellt, konstigt, aggressivt. Alltså, de känner ju en jättestark skräck, och jag menar, en del har ju varit lite mer, vad ska man säga, tänk till och kanske skickat kartpins och så till någon, men andra vet ju inte var de befinner sig. Mm. Och en kvinna berättar ju hur hon lyckas ju fly därifrån. Alltså hon blir ju så rädd att hon bara liksom rusar ut därifrån. Det är snö, det är kallt. Hon lyckas få tag på en kompis som kan komma och hämta henne, men hon sitter liksom och väntar i en timme ute i snön. Alltså hon flyr därifrån det här huset. Mm. Liksom. Och flera andra kvinnor berättar också under de här övergreppen att de drabbas av sån här frozen fright. Alltså att de blir helt liksom, de bara fryser. De bara ligger stilla och liksom bara hoppas att det ska gå över så snabbt som möjligt. Så att det finns ju en enorm liksom rädsla hos många av kvinnorna. En kvinna, hon säger så här, att han går bakom henne i trappan och så säger han någonting, gud vilken fin rumpa du har, eller någonting i den stilen, och då säger hon att då kände jag att det var kört för mig, säger hon.
Mm.
Och sen började hon skaka och darra, och sen är hon liksom så att det finns ju, det är obehagligt.
Det är, flera kvinnor återkommer till det i sina förhör, att vid någon tidpunkt, de hamnar ofta i någon soffa eller något sånt där.
Mm.
Och det är då han börjar bli väldigt bestämd.
Ja.
Det är då han går in i en sexuell situation. Och de känner att de kan inte riktigt värja sig mot det. Flera av dem säger att de säger nej, jag vill inte göra det här. Då är han bestämd och han använder en typ av språk som är väldigt så, att det är han som sätter normen för det här. Att om hon säger nej, så säger han, var inte barnslig, sluta larva dig. Och att det är han då som kanske drar ner hennes byxor eller tar av hennes tröja. Att det är hela tiden han som trycker den här liksom processen framåt.
Mm.
Och att i den mån de gör små protester så nonchalerar han bara bort dem.
Mm.
Och att flera av dem, om de var rädda innan, så blir de vettskrämda i den situationen och säger att de vågar inte göra någonting.
Nej.
Flera av de här kvinnorna sover ju över där.
Mm.
Och sen tidigt nästa morgon så kastar han ut dem som badvattnet nästan.
Ja, tidigt på morgonen rätt ut. Det ligger ju en tågstation nära huset, men det är ju inget som han upplyser dem om när han hämtar dem. Men då är det rätt ut på ett tidigt tåg innan de ska hinna förstå vad de har råkat ut för ungefär. Det är ju ett väldigt tydligt tillvägagångssätt som han använder sig av.
Mm.
Och sen så blockar han dem på olika sociala medier och kontakter. Och några försöker ju kontakta honom med allt ifrån liksom frågor om vad det som hände egentligen, eller andra vill ha pengar, alltså du vet, men han antingen stänger han av helt eller så skickar han någon slags icke-svar. Liksom.
Han lovar ju de här kvinnorna tiotusentals kronor antingen i uttalat utbyte mot sex eller för någon form av mer diffust sällskap. Har de fått de här pengarna?
Nej.
Inte i något fall?
Det kan finnas någon har fått någon mindre summa, tror jag, men inte i närheten av de här summorna som han utlovar. Och det säger han ju själv också, men han erkänner ju inte våldtäkter, men han erkänner ju rätt ut att han liksom har blåst de här kvinnorna. Att han har sagt att de ska få pengar, och det har de inte fått. Liksom. Mm. Ungefär så.
I flera av de här fallen så är han ju så pass manipulativ att när han är med kvinnorna i sitt hem så säger han att nu ska jag gå in på kontoret här och göra en överföring till dig. Så är han borta en stund och så kommer han tillbaka och så säger han: nu är pengarna överförda, nu kan vi fortsätta vår träff här.
Och det är lite intressant, för att det var också en sak som åklagaren sa när jag pratade med henne, att de har liksom kartlagt hur mycket tid han har lagt på den här sajten på att hålla de här kontakterna igång. Och jag menar, som hon sa, det är ju i princip dygnet runt. Jag menar, han kan tagit paus för att sova några timmar på natten, så att vad han troligtvis har gjort när han har sagt att jag ska gå för över pengar är ju att gå och liksom fortsätta
hålla liv i andra.
Ja. Så att det är ju liksom, har ju varit ett dygnet runt projekt i stort sett för den här mannen.
Efter polisen har lagt hela det här pusslet så småningom går utredningen så långt att Frank Sandberg grips. Han häktas i augusti 2021 och sedan dess så har han suttit frihetsberövad. Vad har han själv sagt om allt det här?
Som vi var inne på där lite så erkänner han ju inga liksom sexuella övergrepp eller våldtäkter eller så. Men han erkänner ju att han har liksom lurat de här kvinnorna. Han säger ju också, alltså jag kan ju känna igen en del av de sakerna som han säger i förhör. Det är ju liksom att jag är sjuk ungefär. Jag vet att jag liksom har ett sexmissbruk, eller jag ljuger för mycket. Jag önskar att jag kunde få hjälp med det här. Men alltså det är svårt att liksom tillmäta någonting som han säger något som helst trovärdighet. Alltså han ljuger ju om så mycket hela tiden, så att jag vet inte riktigt, det är svårt, det kan ju finnas korn av sanning i det han säger, men det är ju liksom helt omöjligt vad är sant och vad är inte liksom. Det här är en man som har historiskt sett har ljugit om det mesta som man kan ljuga om.
I rättegången så erkänner han ju en rad av de här lögnerna, det här luftslottet som han har målat upp på den här sajten. Han säger att han har ljugit om sitt namn, om sin ålder. Han beskriver sig själv som en bedragare och som en sexmissbrukare. Han nekar ju till allt vad våldtäkt heter. Han säger att det här har varit en fråga om sexköp och att problemet endast var att de här tjejerna aldrig fick några pengar. Han säger också att han inte kan förstå varför han skulle bli uthängd som våldtäktsman. Men det är ju inte så att utebliven betalning för ett sexköp innebär en våldtäkt, utan det finns ju andra saker i den här utredningen som leder till att han döms för alla de här våldtäkterna.
Absolut, och är man lite intresserad av det här resonemanget kring vad som kan bedömas som våldtäkt och inte och hur man ser på det, så tycker jag att den här domen är ganska intressant att läsa. Det kan jag på sätt och vis rekommendera.
Den är väldigt pedagogisk på det sättet och går omfattande igenom vad som utgör en våldtäkt och inte i det här sammanhanget.
Ja, det gör den.
I det här målet så det är inte bara sexualbrott, utan det finns även bedrägerier.
Ja, det
finns en kvinna till exempel som har varit kär i Frank Sandberg. De har haft någon sorts relation, har hon trott. I det fallet handlar det inte om något sexualbrott, utan om bedrägeri alltså. Och det som har hänt är att hon har fört över pengar till honom i tron om att hon ska få saker tillbaka. Det handlar bland annat om att hon har fört över 20 000 för att han skulle hjälpa henne med något bilköp. Hon har fört över 15 000 för att hon ska få bo i någon lägenhet på Östermalm som han äger, alltså en hyra. Men den här lägenheten har han ju aldrig haft tillgång till. Och det, just den här kvinnan är någonting som tingsrätten pekar ut som särskilt klandervärt. Alltså att hans... På något vis så lägger man en värdering i att alla de här lögnerna som han har berättat för de här kvinnorna är klandervärda. De kanske i sig inte är olagliga, men det är ett väldigt klandervärt beteende och kanske då extra klandervärt mot den här kvinnan som beskrivs som sekretess 9 i domen. Att,
ja, men kontexten är ju den att man är i en relation och att det är en person som man litar på. Och att bli utsatt för brott av en person som man tror ens närmaste, det är ju en dimension som är, det är ju jättetufft liksom. Det finns ju en annan kvinna som har blivit av med ännu mer pengar. De träffades aldrig, utan men hon hade ett arv då från sin pappa som, ja, hon kom i kontakt med honom och ville ha hjälp och hur hon skulle investera de här pengarna, och det slutade ju med att liksom hela hennes arv och det som kunde varit en start i livet för henne, en bostad eller vad som helst, var helt borta liksom.
Mm.
Och då hade hon inte ens träffat honom, utan liksom, så det är ju en person som är skicklig.
Är det någonting vi har lärt oss om den här mannen vid det här laget, så är det att det som han själv säger ska man nog ta med en nypa salt.
Mm.
Men jag tänkte i alla fall citera honom på en sak som han sa under polisförhöret här, för att visa att det kanske finns någon form av liksom självinsikt att det han håller på med är fel. Och det är ju egentligen att i ena andetaget så lägger han skuld på sig själv, men i nästa andetag så är det för att slippa något ännu värre. Men det han säger är: jag vill ha bekräftelse hela tiden. Jag vill ha psykiatrisk hjälp. För när jag börjar med någonting klarar jag inte av att sluta. Men det har ingenting med våldtäkt att göra. Det är att jag vill ha bekräftelse.
Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det där. Jag menar, det är ju också att inte ta på sig skulden alls för att man utnyttjar, sårar och begår övergrepp mot andra människor. Jag måste nog ändå säga, jag har liksom, vad är det, 15 år sedan jag stötte på den här personen första gången, och jag måste nog säga att jag kan inte ta någonting som han säger på allvar faktiskt. Och jag tycker att det finns ju, jag menar, på det här sättet kan ju vara funktionellt att skylla på liksom olika, jag vet inte, någon diagnos eller saker som ligger utanför en själv. Allt som inte handlar om liksom att ta ansvar för det man har gjort liksom.
Rättegången hölls tidigare i somras. Det slutade med att Frank Sandberg fälldes för 10 våldtäkter, 11 fall av sexköp och flera bedrägerier. Straffet för detta, 4,5 års fängelse. I detta finns det också inbakat en dom från Norge. Vad är det för något?
Ja, det är ett antal bedrägerier som han dömdes under tiden som han satt häktad för det här. Och det var väl också, vill jag minnas, väldigt ganska stora belopp som det handlade om och flera olika flera målsäganden helt enkelt. Så att det var inga sexuella övergrepp vad jag vet i de domarna, utan men det man kan se som en reflektion och något som slår mig är ju ändå det här att det här liksom skiftet i modus som ändå är nu eller har varit i det här målet, det, jag tänker att det handlar lite också om att det blir svårare och svårare att presentera sig som den här personen som han vill vara. Det är inte lika lätt. Jag menar, han är 65, han bor i Åmotfors som inte precis är centrum för liksom, finans- eller fastighetsvärlden och så vidare. Så att han har ju liksom fått använda större mått av tvång helt enkelt. Jag menar, tidigare så kunde han ju, ja det var ju liksom vanliga kontaktannonser om man ska säga, och han behövde ju inte liksom, det var ju inte de här ekonomiska transaktionerna att han lovade folk, att han lovade kvinnor pengar för att umgås med honom. Eller att han försökte köpa sex eller så. Det kan ju ha hänt också. Jag kan ju inte, vet ju inte allt som han har ägnat sig åt, men jag kan ju ändå se att det är klart att han har liksom, jag tänker att det här skiftet i tillvägagångssätt ändå har att göra med att det rullar liksom inte på riktigt lika självklart för honom längre. Han måste använda mer liksom, han måste använda mer tvång helt enkelt för att få till de här.
Straffvärdet för de här brotten, 6,5 års fängelse, det sänks alltså ner då till 4,5 års fängelse eftersom han har dömts till 2 års fängelse även i Norge. Så 6,5 års fängelse är det sammanbakta straffet gemensamt. Det kommer att bli ytterligare en rättegång i hovrätten. Den här domen har överklagats. Advokat Elisabeth Massi Fritz, som många säkert känner till, är målsägande biträde åt flera av kvinnorna i målet. Efter domen så höll inte hon tillbaka orden, och jag citerar vad hon sa då. Ett stötande lågt straff. Det står inte i proportion till brottets allvar och det svåra lidande samtliga målsägande utsatts för. De har blivit kränkta på ett synnerligen allvarligt sätt och även tillfogat stort psykiskt lidande.
Ja men absolut, alltså det är ju, när det gäller längden på straffet så kan man ju liksom, på ett sätt när man bara tittar på det så kan man ju baxna, vad är det här? Det är så många brott, det är så många kvinnor, det är så många målsägande. Hur kan det bli så här?
Det är så som det svenska rättssystemet ser ut, aspirationsprincipen. Man döms för det grövsta brottet, nästa brott får man halva straffet på och sen så en nedstigande skala. De sista våldtäkterna blir det ju inte något nämnvärt straff för på det sättet.
Nej, vi hade ju kanske lite liknande dom när vi, domen mot den så kallade Nytorgsmannen, Andreas Holm.
Som vi också har gjort ett avsnitt i Krimrummet om för övrigt. Det kommer att bli en ny rättegång avseende Frank Sandberg. Vi kommer bevaka vad som händer där, eller hur?
Absolut.
För det här avsnittet så nöjer vi oss. Katrin Krantz, tack för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.